Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hej och välkommen till podden Fint, Fult och Pengar. Jag heter Isabella Löwengrip.
Och jag heter Anna Björklund.
Vad symboliserar pattarna i det politiska landskapet? Och de mäktiga männen då? Vad är deras power symbol?
Jag vill också prata lite om min text i Svenska Dagbladet.
Och jag funderar på om jag ska köpa aktier i Intrum. Hög risk eller världens chans?
Vella, jag undrar om du kanske borde kollat med mig före du gjorde din bröstoperation nu.
Vad har du nu på hjärtat?
Jag läste i tidningen att visst, jag blondiner har blivit en symbol. Och om det inte alltid varit det då kanske. Men jag känner att vi hade kunnat nå liksom en helt ny lyssnarkrets. Mm. Vi borde spelat mer på detta.
På det här... Alltså bimbo, är det det du menar?
Alltså så här, pattar har blivit någon slags symbol för den nya högen.
Va?
Mm. Jag läste en artikel i The Spectator om Sydney Sweeney, den unga, väldigt sexiga får man väl säga, skådespelerskan. Som, hon var med i Euphoria och i White Lotus och sådär. Och hon är jättebra också tycker jag verkligen. Men hon har verkligen rejäla lökar. Liksom.
Är det hon som, jag vet inte, är det hon som är brunhårig i White Lotus?
Nej, hon är en av de unga tjejerna som ligger och läser i första säsongen av White Lotus. En av de unga tjejerna som ligger och läser Nietzsche på stranden. Är
den blonda.
Den blonda.
Hon har ju jättestora bröst. Vet du vad, jag reagerade över det när jag tittade på det här.
Ja, jag vet. Alltså det är saftiga liksom.
Men gud, jag måste googla på henne sen.
Ja, alltså jag, även jag liksom. Om man inte får upp henne på näthinnan så liksom. Alltså då tycker man kanske låter som en jättekonstig artikel att skriva. Men hennes bröst är verkligen påtagliga.
Är de naturliga? Eller kanske inte
de
relevant?
De ser naturliga ut, men jag vet inte. Alltså det där det ju, görs ju bra nu för tiden så att säga. Men de ser liksom just så här juicy ut, förlåt.
Men är de porrstjärna juicy eller är de så här kvinnligt juicy?
Kvinnligt skulle jag säga.
Ja, men det är fint.
Ja, alltså hon är svinsnygg liksom. Mm. Och så gullig och ser så frisk och kvinnlig ut på något sätt. Så att det är väl det de gillar då. För att de... Du var googla.
Jag måste se bilden som du skickar. Vänta. Ja, jag fattar. Ja.
I den här artikeln så skriver man att det här är den äkta kroppspositivismen. Alltså att hon finns och har en strålande Hollywood-karriär och så. Och jag känner att de har kanske inte fel. Att det har varit ganska plattbröstat i 20 år, eller hur?
Mm.
Alltså kanske så här Natalie Portman-idealet.
Ja, exakt.
Jag som, inte för att... Liksom, men jag som...
Jag ville komma
jag
nu.
Som fick stora patta tidigt. Liksom. Minns att det var... Jag tyckte att det var ganska jobbigt. Alltså dels för att det är ju en... Alltså de tar ju plats och ibland uppmärksamhet. Liksom. Men också att det var väldigt svårt att hitta fina kläder. Mm. Att liksom modet har varit så här... Att man ofta ser ut typ som en... jag vet inte... Jag har alltid drömt om att ha typ en pantsuit på mig. Men man kan inte ha det om man är kurvig. Liksom. Nej. För då ser man ut som bara den liksom, någon på ett lesbiskt bröllop, du vet. Alltså man är ut lite så här.
Jag fattar. Och allting måste ha en midja i plaggen. För min del har det varit så. För annars blir det tält.
Exakt, det blir väldigt mycket tält. Så jag har ju haft mycket tält ofta.
Alltså, liksom, du körde andra. Ja. Men när det gäller skådespelare, tror inte du att... En skådespelare måste ju vara så neutral som det går. Mm. För att kunna hamna i olika roller.
Det är sant. Ja.
Och då är det lättare med den här galgen.
Det har alltså du någon rätt. Som man kan ja, hänga precis. På bara. Ja, och jag har alltid förstått det liksom modellidealet just. Att, det, går, att det är ju mycket lättare att hänga ett plagg på.
Mm, men så är det.
Ja, på en rak axel och sen så liksom händer inget nedanför ungefär. Men den här Spectator-artikeln hävdar då att det här är på grund av woke-politik också. Att den här den liksom fnittrande, kurviga, skärmiga unga kvinnan, att hon har liksom varit typ utrotningshotad på grund av vänsterfeminism.
Gud vad spännande. Sånt här kittlar i mig när jag får höra det här.
Alltså, så det blev en sån här rolig debatt. Alltså att tidningen så här, etc., den svenska vänstertidningen skriver så här, jo då, vi gillar också. Vi gillar också saftiga läkare. Var inte oroliga. Man måste inte vara ful för att vara vänster. Alltså,
nej,
det
är klassiskt. Ja, ja.
Men jag kände ändå att så här, alltså, de har liten poäng. Den nya högen. Och för jag minns då det här, han som skrev den artikeln om Sydney Sweeney, han vet ju inte det, att vi hade ju en sån här debatt i Sverige på slutet på 60-talet när Nyfiken gul hade kommit ut, som i och för sig blev väldigt stor i USA också. Men
vad är Nyfiken gul?
Det är en jätterolig dokumentär där Lena Nyman går runt på stan och ställer frågor om politik till folk. Så det är liksom någon slags halvdokumentär, men hon går fram till folk och är så här, vad tycker du om kriget? Och så, men det är också typ att hon ligger med regissören i filmen. Mm. Och så att hon liksom spelar sig själv eller någon slags. Och då blev det en debatt efter den här där det skrevs en artikel i tidningen om Lena Nymans ointelligenta kropp. Och det var liksom väldigt hemskt, för Lena Nyman, som de amerikanerna inte vet vem det är, och de kanske inte då har haft den här debatten om den ointelligenta kroppen, men hon svarade på den här debattartikeln. Och hon var på ena sidan, och ena sidan så var hon då den kanske liksom hottaste tjejen i Sverige just då, att liksom alla tyckte att hon var liksom väldigt sexig. Mm. Och hon var det liksom. Samtidigt då så kunde någon skriva i tidningen att hon hade en ointelligent kropp liksom, på nakenfilmen och sådär. Att hon, ja men... Och så vet man så att Lena Nyman var jätteätstörd och viktpendlade jättemycket och gick på alla möjliga preparat för att hålla sin vikt nere och sådär. Och ändå så då var hon för kurvig. Ja. Och så...
Men frågan är vad det härstammar från att en fyllig kropp skulle vara ointelligent?
Ja, det är ju en bra fråga. Alltså.
Är det något form av... För det, här, alltså det är ju inte att det finns en koppling till att vara soffligare och äta och då är intelligent. Nej. För det är ju inte det som, det är inte det det handlar om här.
Nej, Sydney Sweeney ser ju liksom inte dum ut. Det Nej. Gör hon inte. Hon ser bara härlig ut. Alltså det, och jag tror att det är någonting... Alltså det kanske är så här,
kan det vara så här att, det här att visa... brösten, att det finns någon form av att man inte har något annat att erbjuda.
Ja, precis. Och att man är liksom lite lätt kanske, lite glad för dogg lite. Nej, men liksom lite, alltså att man är glad och inte är så komplicerad. Att det är det. För nu. Och när man ställer emot liksom alltså kanske någonting som är väldigt så här svårt och highbrow liksom. Vilket ju ändå, alltså vänsterpolitik är ju mer highbrow. Det är ju mer akademiskt och liksom intellektuellt så. Och kanske, liksom, kanske lite mer då högkonjunktursfenomen. Mm. Att folk sitter och... Jag vet inte, man är högre upp på behovstrappan kanske. Jag vet inte. Eller man är på en annan del av behovstrappan i alla fall. Medan nu den här nya högen är kanske då... Den vill inte vara så highbrow. Utan den är lite närmare liksom... Närmare kroppen.
Mm.
Närmare begären. Närmare liksom... drifter och fysiska behov. Så.
Mm.
Och lite närmare då utseenden som passar drifterna och behov. Alltså mer Sydney Sweeney.
Men varför har det här blivit då lite på skoj en högerfråga? Eller en hög, en hjärte...
Ja, någon slags kultur... Ja. Alltså vad ska man säga, kulturkrigsfråga i
USA. Man har bara tagit ställning, att man inte...
Ja, att man, de här woke-idealen liksom att sitta och låtsas att det är skitsnyggt med liksom något svårt insjunket benrang liksom, som bara är sur.
Ja. Men, sen alltså... också, men högen har ju oftast vilja... kanske ta också en sida som är, det här är min synpunkt, lättsam och konstruktiv och viska framåt. Medan den vänstern kanske är mer med att sitta still i båten, intellektuellt, vi ska fundera och filosofera.
Exakt, och det, egentligen så här, det finns ju det för män också. Alltså man tänker så här, det finns ju det som heter liksom the thinking man's liksom hållning. Alltså, alltså det är ju liksom lite gamnackigare och lite inte så uppumpad utan lite ja, så hopsjunken.
Ja.
Medan det är en klassisk liksom, om man tänker på alltså en gammal Magnus Uggla låt liksom, att en pumpad kille är liksom det är en dum kropp.
Mm.
Alltså man har för mycket muskler, att det är motsvarigheten liksom, det är lite närmare
och
drifterna.
Han hade inte röstat på vänstern.
Nej, precis.
Nej. Det är så svårt varför man bara, det är bara magkänslan säger det.
Jag ser en pumpad liksom kille på stan. Jag ser en kille med stora armar.
Ja.
Då vet du ju att det är en högerväljare i princip.
Ja. Vad sjukt. Det är ju fördomarna, men jag tror att mycket av dem stämmer.
Ja, och att det inte bara är inte bara för kvinnor heller. Att det går över könsgränserna också, men att det finns... Någonstans så har vi ändå alla bilder av att det finns liksom en tänkande kropp eller liksom en kanske överintellektuell kropp.
Men varför det blir så känsligt för Lena Nyman och kanske inte den här upppumpade killen, det är att vi förväntar oss kanske inte lika mycket av kvinnan. Och därför slår det hårdare på oss också när vi hamnar mer i den etiketten.
Just det. Vänstern borde kanske skriva en artikel om Timothée. Alltså för att han har ju en tänkande mans kropp. Så med, alltså, de borde försöka liksom äga honom på samma sätt som högern försöker nu äga Sydney Sweeney. Som att hon är någon slags maskot för en ny eras... kultur.
Alltså den här vinkeln var mycket rolig, för jag trodde du skulle hamna på någonstans med det här att vänsterfeminismen, det här att klä sig för männen och bla bla bla. Och den är så tråkig.
Ja, ni alla på en röd matta försöker ju vara hotta. Liksom.
Ja, exakt.
Det är bara
ja, men verkligen.
Det, så är det ju liksom. Men jag har tänkt på det ni har sett. Sydney Sweeney, hon har väl, undrar vad det är hon har släppt nu. Förlåt, följer inte med i vad faktiskt det är för filmer som går på. Men hon har varit under galasäsongen nu, så har hon varit, fotats mycket liksom. Och jag har visst tänkt på hur... Det var länge sedan jag såg någon ha den typen av klänning, för att det är så få som kan bära upp det, för det är få som har så saftiga läkare. Liksom. men det är också... Men ja, när jag började tänka på, hon är faktiskt inte enda exemplet egentligen. Kanye Wests senaste grejer, det han och Bianca håller på med nu.
Jag har också mycket bröst.
Hon har också ett par rediga läkare, det måste man säga, som också visas upp. Alltså just så här... I typ en tubtopp, så att de liksom verkligen, alltså vad ska man säga, dels hänger fritt och liksom, alltså att det är väldigt så här, ja, det blir väldigt saftigt liksom.
Men jag tycker att att det är mer en intelligent kropp om det är mer naturliga kvinnliga bröst än om de är onaturliga.
Ja, det är faktiskt sant. Ja.
Eller jag tror att man uppfattar det mer så att här kommer med fyra barns mamman som är skitsnygg. Hon har ammat sina bröst och de är fylliga.
Ja, just det.
Det är ju mer, man kanske uppfattas mer...
Det är mer den sanna högen.
Ja.
Men det kanske är nästan, det är liksom, det är nästan den gamla, det är typ KD-högen.
Ja, exakt. Och nu har man anammat den plastiklucken också i högen.
Just det, precis. Jag har mer KD-pattar medan Bianca Censori och även, alltså för nu har ju Kim Kardashian har ju också börjat gå i bara överkropp och nylonstrumpbyxor. Jag vet inte.
Så jag har då gått mer åt mitten.
Du, precis, du har ett par centerpartistiska patta nu.
Många pratar ju om bubblor. Och det som är lite skakigt just när man tittar på börsen, som generellt går väldigt bra.
Ja, jävlar vad det går bra nu. Och alla rubriker jag ser är liksom om allas optimism. Det är så här, vd-arnas optimism, ekonomernas optimism, hushållens optimism, bankernas optimism, vilket gör en livrädd. Man tänker så här, kan det vara så?
Ja.
Eller hur?
Men, och det som är skrämmande, det är ju att det är väldigt få bolag i världen som står för uppgången.
Ja, just det.
Vilket gör att det blir en ganska skev syn på en börsuppgång.
Sant.
För att man tror att, ja, men till exempel så här, small cap-bolagen har varit ganska liksom, låga värderingar jämfört med vad de haft innan på grund av att de måste låna pengar och räntan och sånt.
Just det.
Samtidigt så syns inte det i och med att de stora bolagen bara går i full fart framåt.
Ja.
Och är det så då att de här bolagen börjar skaka, och jag vill gå in på Nvidia sen, det är just om det bolaget börjar skaka, ja, men Apple och Microsoft och Amazon och alla de här, då blir det krasch på riktigt.
Just det, precis.
Så vi håller tummarna för de här.
Det gör vi. Ja.
Men, och en av de bolagen då är ju då Nvidia, som man inte riktigt vet om det här är ett bolag som står stadigt, kommer att fortsätta att växa, eller är det en bubbla som spräcks just
det
snart.
Jag tycker upp det lite kort när vi pratade om, jag skulle försöka lära mig hur man analyserade aktier. Och då var det en så här väldigt berömd analytiker som skrivit böcker om det och så här, som använde dem som exempel. Och som beskrev då hur de kapitaliserat på... De är typ, ja, men det enda företag som riktigt kapitaliserat på AI-vågen nu till exempel. Och de har gjort samma sak med en annan liksom teknisk utveckling tidigare. Och att de då skulle träffa en tredje sån, ligga precis rätt på och lyckas kapitalisera på en tredje efter AI. Det bedömde han som osannolikt då, för det är där börskursen är som att de skulle kunna det är ungefär allt jag kan om det här företaget, för att jag tycker att techföretag är ju svårt, för man måste ju kunna tekniken för att förstå vad det är de gör, och de gör någonting techigt, någonting komponent som används i AI, det är allt jag vet.
Ja, alltså det som är att det här är ett ganska gammalt bolag. Alltså det är 30 år gammalt. Och jag vet inte vad de började riktigt med, men det som de gjorde de stora var ju att de tog ju fram som ett kretskort.
Just det.
Som användes mycket i speltillverkning.
Det var den första
grejen. Ja, det var den första. Och sen efter det så har de då kunnat göra att man kan använda det här till att alltså få mining av kryptovalutor att funka. Och idag så har de också ett system som heter GPU, som möjliggör då för språkmodeller, för autonoma fordon, men allt som är AI-boomen idag.
Var det en mjukvara de liksom har? Eller var det
precis. En egen, varför blir det? En form av egen programmerings AI, jag tror inte det är open source, men de har någonting som de kan... Jag vet inte om det blir en SaaS-lösning. Jag vet inte riktigt hur det tekniska funkar.
Nej, jag ska inte förhöra dig. För jag inte.
men oavsett så är det de som säljer spadarna för att andra kan gräva guld.
Exakt, just det. Precis.
Och det här är bara så här en personlig grej. För när jag var liten, jag växte upp med en pappa som är entreprenör. Och han är bolagsjurist och säljer lagerbolag. Och han sa det till mig. Man ska alltid vara den som säljer spadarna.
Jo, det låter ju bra.
Ja, nej, för han sa, om jag säljer mina lagerbolag så gör ingenting om deras bolag går bra eller inte. För jag är fortfarande sålt bolaget.
Nej, precis.
Och det är precis, och det har jag haft ekande. Jag har inte gjort någonting sånt.
Nej, precis.
Men min nya affärsidé är faktiskt det. Jag kan avslöja den någon gång senare.
Idag?
Och, nej, inte, ja, för dig, men inte för
mig. Okej, okej. Jag är nyfiken.
Och det är ju det Nvidia då gör. Mm. Att de möjliggör för alla de här bolagen.
Mm.
Och precis, så antingen är det här bara starten på deras resa.
Mm, precis.
Och det är lite det vad jag tror.
Ja, alltså precis, frågan är ju, alltså det borde ju säga någonting om man har liksom lyckats träffa rätt så i den på något sätt då förstått var tekniken är på väg och då kunnat liksom just förstå vilken spade folk kommer vilja ha i framtiden. Om man har gjort det flera gånger, det borde ju öka chansen för att man kommer göra det igen. Men vem vet liksom.
Men det är jag som ändå.
För det är ett väldigt högt värderat företag nu.
Det är världens tredje högst värderade bolag.
Ja.
Så vi har då Apple och vi har Microsoft och sen kommer de.
Och det har liksom, hur mycket har kursen stigit de senaste 2 åren? Alltså det måste ju varit tusentals procent väl?
Ja, ja. Jag kan ha fel, men jag tror att det är 800% den sista året. Ja. Alltså 12 månader tillbaka.
Ja.
Så att, ja, men det är jätteså. Men det som jag tycker är intressant, om vi bara bortser från faktan, det är hur han ser ut.
VD:n?
Ja, Jensen Huang.
Okej, vänta.
Och alltså inte här hur han ser ut så, utan vad han har på sig. För jag har sett en röd tråd.
Mm, okej, nu har jag på bild.
Du får gissa. Ah. Det finns en gemensam nämnare mellan han, Elon Musk, Max Tegmark, Jeff Bezos och en annan person som egentligen inte hör ihop. Det där blir så här fem myror i flera än fyra elefanter.
Mm.
Och också Kim Jong-un. Och Kim Jong-un, Sanna Marin också.
Men är det skinnjackan?
Ja.
Ja, ja, ja.
Det är precis. Ja, för den är med på nästan alla bilder här. Det är en sån, för han är ju en ganska liksom alltså, det,
vanlig.
Ja, precis. Han har ingen dum kropp.
Nej, nej, ganska, nej, vanlig,
ganska normal
så,
kropp.
Ja, vanlig så.
Men han har en sån. Det ser ju alltid, jag tycker alltid att det ser speciellt ut med skinnjacka. Jag vet att det är många som har det. Vad heter han, den norska hotellmannen också?
Ja.
Nästan alltid skinnjacka på sig. Och det är ju egentligen ett väldigt märkligt plagg att ha inomhus.
Ja.
Det är ju alltså, okej om man sitter på en motorcykel eller kanske även om man är ute och det blåser. Absolut. Men det, alltså, istället för en kavaj. Det är lite knöligt.
Ja, men för det som jag vill komma till är att alltså, där man.
Han har det på omslaget av Time, har han också sin skinnjacka.
För att man, så den svarta t-shirten har ju varit en, liksom en symbol för startup.
Just det, just det.
Att man sa det här att nu är det t-shirten som anställer mannen i skjortan. Eller mannen med slipsen.
Har inte till och med Mark Zuckerberg spelat in någon video där han visar runt i sin t-shirt-garderob?
För att minimera antal val.
Ja, men han visar så här, de hänger så här streamade på garderob. Han bara, här är min garderob.
Ja, nej, men, och det har varit då, den svarta t-shirten har varit och synonymt med startup. Mm. Men nu är det så att, jag tror att det beror på att de som är världsledande inom tekniken då, som Elon och men även som så här, fysiker då, som Max Tegmark som
är Sveriges, också jeansjacka.
Ja.
Eller, skinnjacka.
Skinnjacka.
Ja.
Och det måste ju vara då att man har gjort, för förut har varit ju entreprenören var liksom en rockstar.
Ja.
Men nu är det nästan, du vet, nörden som är en rockstar.
Ja, det är
så att skinnjackan anställer t-shirten idag.
Just det, just det, just det. Men det är också någonting, alltså jag tycker inte att det ser perfekt ut. Om jag får vara.
Nej, det rimmar inte.
Nej, nej. Men det är liksom lite så här. Ja, dels att det ser lite knöligt
Googla
ut.
Googla alltså, på Max Tegmark också med skinnjacka. Det ser ännu töntigare ut. För att det är ju inte många som man träffar idag män som har skinnjackor överhuvudtaget.
Nej,
det är ju ganska sällsynt om du går på stan.
Ja, min man brukar säga att man kan se så här i liksom showbiz, eller han kanske mest pratar om komiker då och så i hans fall, att man brukar se så här när någon tjänar sina första pengar liksom.
Vad kommer då?
Jo, då alla killar som då liksom, de har aldrig haft en stil, de har aldrig haft några pengar, de har ju verkligen haft en t-shirt på sig. Det är liksom, de har grått och marinblått, alltså de är klädda som en pojke på dagis ungefär. Alltså det finns ingen riktig röd tråd och så. När de tjänar sina första pengar och ska liksom köpa någonting dyrt till sig själva för första gången, då rusar alla och köper en jätteknäpp jacka.
Ja.
Alltså, de kanske kommer så här i en röd skinnjacka med så här 40 blixtlås.
Åh, vad intressant. Alltså, det är någonting med den här jackan.
Ja. Och det ser lite ut så även på de här. Jag menar, de har ju tjänat pengar i många år. Eller var det, liksom, det är inte deras första pengar. Men de köper fortfarande en lite för knäpp jacka. Alltså, det ser ut som att det är deras första dyra plagg.
Men är det påfågen då, på något sätt? Att sticka ut?
Ja, alltså att de... För att de, deras bild av liksom...
Visa att de...
Ja, för det, jag tänker att det är människor som är väldigt bra på både Max Tegmark eller den här Nvidias vd. Alltså att det är människor som egentligen är då... Även Elon Musk liksom... Vad ska man säga? Alltså Elon Musk är liksom en gamer som sitter uppe på nätterna. Han har ingen koll på liksom... Alltså estetik egentligen.
Nej, nej, nej.
Han har ingen aning.
Nej, exakt. Och, så det är liksom... och det är det som jag... Det är den klumpen jag menar av människor. Ja. Och det är de som har valt skinnjackan.
Precis, de har valt det för att de det är lite så här... Men vad var, kanske så här, vad var coolt när jag var liten? Ja, men Michael Jackson hade en skinnjacka
eller,
på 80-talet.
Eller vad hade mina har mobbare jag väl på sig
precis, när jag var mobbare, mobbare på 70-talet hade det. Då...
nu tar jag det varmt.
Ja. Ja, men lite så kanske. Att det ser lite yrvaket ut. Att de så här... Jaha, oj, nu är det mig folk kollar på. Mm. Hur gör man om man försöker se cool ut? Då har man det här.
Mm. Mm. Ja, jag är så trött på att se det. För det så, precis som du sa, att det inte rimmar. Det blir konstigt att ha fysiker som sitter och pratar eller tekniknördar och sen ser man ständigt den här svarta skinnjackan.
Ja. Jag måste säga dock att Elon har ju tagit ett steg längre och det är att han också väl har cowboy boots till sin skinnjacka. Och då tycker jag det funkar bättre. Jag måste säga det.
Har han gått in i det? Han har liksom funderat, landat i skinnjackan och tagit ett steg vidare. Men vi får se vad nästa plagg blir. Men jag tror att den här jackan kommer att hålla kvar sig i och med att det går så fort att göra ett statement när man kommer in i ett rum med den. Man ser ju direkt när det kommer en jacka.
Ja, man ser också svettdropparna i tinningen som redan rinner. Liksom. Jag möter inte ens som ett början, men de... Men jag tänker att de sitter och blir intervjuade på scen typ, med så här massa strålkastare på en. Det är ju väldigt varmt att vara på scen. Alltså... Och de står där, såna jackor som väger så här 15 kilo. Det måste vara så jobbigt för dem. Mm. Tänk vad de luktar, de här stackars vd:arna.
Ja. Nu är det ändå deras tur.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Jag skrev en artikel i Svenska Dagbladet som kom ut i lördags. Mm. Som handlade om de extremlåga barnatalen. Inte bara i Sverige utan på många håll. För i Sverige föds nu färre barn per kvinna än det någonsin gjort i mänsklighetens historia.
Ja, och det handlade ju inte bara om den här rädslan för miljö och för sånt
nej,
kan ta koppling snabbt till.
Nej, precis. Alltså jag tror att det är väldigt få som fattar beslut om barnafödande baserat på koldioxid. Alltså, jag tror det. Alltså, man kanske säger det för att det jag vet inte. Men ja, och det beror ju heller inte på, liksom, det är inte ett medicinskt problem som vissa tror att det är pandemieffekt eller någonting sånt, eller har med vaccinet att göra, tror vissa. Eller så det skulle kunna påverka lite, men det har liksom sjunkit i 20 år. Det har inte heller med bostadsbristen att göra, det har inte med lågkonjunkturen att göra, det har inte med kriget att göra, utan det är liksom en trend som finns på massa ställen i världen och som har pågått i 20 år, men liksom accelererar också. Och det var ganska många som hörde av sig om den här och så. Och då fick jag liksom ett DM som var så här typ, ja, men bra artikel och så, men den handlar kanske inte så mycket om barnafödande. Och det gjorde den ju inte egentligen heller, utan jag försökte liksom förklara varför jag tror att det är så här. Mm. Min förklaring är då det som jag kallar för, alltså jag har tänkt på dem ett tag som de teoretiska människorna som liksom blir allt fler. Mm. Och eller alla har kanske det i sig lite grann. Alltså människorna.
Alltså är det de människor som vi pratar om från avsnitt om, de som gör goda val hela tiden?
Nej, nästan tvärtom. Eller alltså de som lever i teorin. Mm. Det är människor då som under många år liksom levt med distraktioner och kompensationer. Så att vad de vill göra och sen vad de faktiskt gör, alltså de sakerna glider ganska långt ifrån varandra. Alltså att man kanske ser klipp på någon som tränar mer än man tränar själv.
Mm.
Men man ser sig som en tränande person.
Mm.
Eller man ser klipp på någon som har sex på en skärm mer än man faktiskt ligger med någon. Eller man kollar på matlagning men lagar inte mat.
Mm. Alltså man lever sitt liv teoretiskt.
Teoretiskt, ja. Precis. I teorin. Så jag kan allt om matlagning. Jag vet precis liksom syra, fettbalans och innertemperatur och Maillard-effekt och hit och dit. Liksom. Men i praktiken så är det liksom någonting man skjuter upp eller någonting man blir kanske överväldigad av en mataffär. Utbränd bara av att tänka på och sätta på. Alltså man liksom gör det bara inte. Och det här har ju liksom med barnafödande att göra, tror jag. Eller jag liksom tror att det är en delorsak. För att barn är ju väldigt mycket i nuet. Och när man själv liksom, vad ska man säga, tränat bort det, man är inte i nuet så mycket, då är det ju väldigt jobbigt att vara det.
Mm.
Alltså det är väldigt jobbigt att vara närvarande, det är väldigt jobbigt att vara med barn, eller det är egentligen jobbigt med allting. Alltså det blir jobbigare att vara på jobbet liksom. Mm. Jag pratade med en tjej som jobbade i butik som bara sa, nej, men jag brukar gå in och gömma mig på toaletten, ta så långa toafönster som möjligt. Liksom. För att det är så jobbigt att stå någonstans där folk när som helst kan prata med en. Och det minns jag från när jag jobbade i butik också, att jag tyckte att det var liksom så här ansträngande på riktigt. Man vill kunna fly hela tiden. Man har lärt sig, alltså vant sig vid att alltid kunna sticka typ.
Ja.
Och ja, men kanske så här också att man...
Och det här barnlivet då skulle vara att någon drar en in till nuet.
För det hör man, jag tror att det är därför kanske den här accelerationen sker också. Alltså att folk pratar om hur jobbigt det är med barn. Mm. Och folk ser andra som har barn som dels pratar om hur jobbigt det är och ser så här, det där ser jobbigt ut.
Precis, för så att, då blir barn i teorin blir något jobbigt.
Ja, precis. Mm. Alla pratar om det som något jobbigt. Mm. Men, när jag kollade på Melodifestivalen, då skojade Carina Berg om hur jobbigt det var med vabruari hit och dit. Jag menar så här, pratade man så här om småbarns liksom, föräldrar förr i tiden? Mm. Men nu är det som en trop, alltså liksom att småbarnsföräldrar, ja det är någon som ständigt gnäller och typ försöker fly sin familj.
Mm.
Att det liksom, man slåss om vem i förhållandet som ska vara mest egen tid. Mm. Och liksom att alla bara vill bort från det. Och då finns det såklart de som inte har barn som tänker så här, ja, är det så? Ja, då kanske man inte skulle... Eller liksom,
ja, absolut.
Ja.
Internationella handelskammaren bjöd in till lunch varje vecka.
Ja.
Då mötte jag några män i dörren. Mm. Och det första de säger till mig att de har sovit så dåligt. Att det är... Det är små barn hemma som inte sover. Jag har 6 månaders och jag har 2,5-årig. Jag får inte sova.
Ja.
Så det är klart, om en människa i teorin hör det här,
ja,
så blir det bara negativt överallt.
Precis, det blir väldigt mycket negativitet. Så det liksom sprider sig också. Att folk, jag tror att folk faktiskt upplever det som mer jobbigt nu. För att just det de har tränat på hela sitt vuxna liv, eller liksom sedan de själva var barn, är just att kunna... vara i den teoretiska världen.
Mm.
Medan att vara i nuet, då är liksom tillfredsställelsen är alltid längre bort. Alltså då måste man faktiskt gå ut i dagsljuset för att få samma kick som man får av att se dagsljus på sin telefon. Alltså det är längre avstånd helt enkelt.
Men tror du att det här är någonting som bromsar barnafödandet omedvetet hos folk.
Ja, jag tror det. Alltså att man tänker så här, men jag kanske inte är en så här barnperson.
Nej.
Men egentligen så är det liksom det omvärlden som har förändrats. Det är inte, alltså barnen är de samma.
Ja, exakt.
Men vi har, ja, vi har ställt om liksom våra förväntningar och vårt psyke och kanske typ även neurologiskt liksom gjort om oss. Ja, men, och jag vågar liksom säga det här för att jag har också tyckt att det varit jobbigt. Alltså jag var nog chockad över hur jobbigt, jag har tyckt att det varit jättejobbigt att just stå i en butik och behöva vara närvarande när Greti och Pleti kommer och frågar en sak eller så. Men och nu när jag liksom haft bebisar i 8 år, det har varit som någon slags så här självhjälpsmetod att liksom behöva ställa om. Och har då typ sluta tycka att det är jobbigt. Alltså för jag funkar på ett annat sätt nu. Alltså det är inte jobbigt. Jag har tränat bort att vara en teoretisk människa. Jag förväntar mig liksom inte det. Och det märkliga, alltså när man har blivit en sån praktisk människa, som, eller vad man ska kalla det.
Ja, det blir mot polen där.
Ja, precis, på något sätt mot polen. Då blir det att då måste man ju komma på alltså vad man ska göra istället.
Mm.
Och det har nog varit, alltså kanske det som jag tyckt varit svårast genom alla år. Alltså vad, jag minns första gången jag hade så här en ettåring och det var vinter.
Mm.
Jag bara, vad gör man hela eftermiddagen och hela kvällen? Vad gör man? Jag hade liksom ingen aning. Det var som att någon hade låst in mig i en cell. Typ. Alltså jag var så rastlös och var så, jag har ingen aning om hur vi ska sysselsätta varandra här. Vad någon av oss ska göra, vad hon ska göra, vad jag ska göra. Jag liksom, och nu så har, nu liksom är det inte så. Men
det var intressant, för jag tänker ju, Då skiljer jag mig från majoriteten av de som lever så här, för att när barnen, alltså,
du känns inte som att du går runt och skjuter upp saker i evighet
och när jag fick barn då upptäcker man att man måste vara i nuet, för det är det barn gör, att man är i nuet.
Precis.
Och det var mitt sätt att bli lycklig. Mig är, för man pratar ju om absolut mindfulness och här och nu, men barn är en snabb, alltså
då tvingar den att vara mindful. Liksom.
Ja, men verkligen. Barn är genväg till lycka för mig.
Ja, men samma här. Precis. Det, för mig tog det då lite tid att liksom fatta hur. Men...
För det var när man sitter och leker med bara till exempel klossar eller att man pysslar med barnet. Eller, om man går in i det, då blir det det mest häftiga och... Alltså, då blir det en lyckokänsla av att få sitta och greja med sitt barn.
Ja, precis.
Men så fort du är i nuet, men fortfarande lever i teorin om andra saker.
Ja, man sitter och fantiserar om, liksom,
om
sin egen tid och vad man ska göra med all den. Ja.
Då blir det olycka.
Ja, exakt. Precis. Ja, men, och det stämmer ju också. Alltså, människor är ju olika sårbara. Du är nog inte så sårbar för sånt här. Alltså, vissa klarar det ju. Liksom, och tycker inte att det är, och vissa barn klarar det också jättebra. Och så här. Men nu när man börjar liksom diskutera så här, okay, men vad ska man göra, hur ska man, det här med liksom skärmtidsbegränsning och så. Att jag såg någon artikel där det var så här, det är faktiskt inte bara skärmtiden som behöver begränsas, utan då behöver man göra andra saker istället. Jag bara, ja, just det. Det är det som är grejen. Alltså, om man bara sitter och stirrar när man inte har sin skärm, alltså, då har det inte så stor effekt. Men om man fyller det med något som är bra, så är det just då skillnad. Liksom. Jag tänkte att vi skulle ha ett segment i den här podden som ska heta Veckans affärer.
Mm.
Jag hade en idé om det, att vi skulle gå igenom affärer, kanske i stort och smått.
Mm.
Berätta vad vi köpt och sålt, gjort och konsumerat. Så liksom. Jag har märkt liksom att min konsumtion är, och mitt sätt att konsumera eller mitt sätt att tänka på pengar är också annorlunda nu för tiden när jag är mer praktisk som person än förr, när jag levde mer i teorin.
Bränner du mer pengar som praktisk eller som teoretisk?
Alltså en grej som har hänt, som jag tror det kanske var det sista liksom utposten för mig, det var liksom att livet på, alltså i min telefon så att säga, eller internetlivet är ju mer storslaget än det praktiska livet. Alltså det är liksom mer spektakulära scener. Typ folk man följer på Instagram reser mycket mer, konsumerar mycket dyrare saker. Det är mycket liksom, det är inte bara, men det är, just för att det funkar ju så att folk lägger upp en bild när de gör någonting extra festligt, värt att fira, någonting fint, någonting kul. Medan det då, jag tyckte ju länge att det liksom, mitt eget liv verkade futtigt då i jämförelse liksom, och ville undvika det. Så då kanske det var så att när jag skulle så här köpa någonting, så köpte jag någonting, alltså jag köpte kanske så här, men, en liksom jättepampig klänning som jag inte har någon användning för.
Nej, men du köpte det som
passade mitt teoretiska
liv. Ja, men exakt.
Jag köpte kanske så här skor som jag
kan vara bra att ha på en fest.
Ja, precis.
När jag är en festlig fas i livet.
Exakt. Och istället för att köpa typ ett par lite finare skor men som jag ändå kan ha till vardags. Mm. Så att jag såg liksom jag såg sämre ut för att mina fina kläder hade ingen användning. Förstår du? Att det
är
liksom
jeans som är för små men som man ska komma in i
som man ska ha sen. Ja, exakt. Ja. I mitt teoretiska liv. Eller jag kanske köpte så här gymmedlemskap som jag inte hade jag hade inte tid att gå till det gymmet. För det jag var där två gånger. Mm. Liksom. Den typen av konsumtion att man har en idé som man sen aldrig realiserar. Liksom.
Men då har jag har lösningen på hur vi ska öka barnfödandet. Och det är att inte få folk att bli mer intima utan verkligen så här, hur får vi in människor med goda vanor som är väldigt, alltså tänk dig en housewife i USA.
Ja.
Vi tog upp henne någon gång innan.
Ja.
Du vet, hon har så här snackslådor klara
tiden. Japp,
hon har liksom dukar till påsken redo, och allt är redan preppat.
Mm.
För den personen blir ju så redo. Alltså,
exakt.
Hon är innan nuet.
Ja,
hon är liksom...
Ja, precis. Det är det man behöver vara före nuet.
Man ska vara före nuet. För då inser man att det här med barn är ingen så stor grej.
Nej, nej, nej.
För att jag har en Volvo som rymmer redan en Isofix-grej.
Mm. Mm.
Då blir det inte lika skrämmande.
Nej, precis.
Så om man är en ideal person och lever med sunda vanor så kommer det inte vara lika smärtsamt att vara i nuet sen med barn.
Jag vill inte liksom ge mig själv någon diagnos men för det är ju så liksom att det kan ju många föräldrar liksom vittna om, kanske även så här statistiken över typ så här ADHD och autismspektra och så, att liksom vår tid triggar ju vissa beteenden hos och vissa är mer sårbara för det än andra liksom. Det är möjligt att man har liksom kanske någon, jag kanske har en jättelätt ADHD så att säga, men hade jag varit född liksom 30 år tidigare så hade ingen, det hade inte märkts då, för då hade omvärlden liksom,
jag tror för sig att du är den sista människan som har det.
Ah.
Du roddar fyra barn med hem. Med,
jag vet, nu ja. Nu ja. Bella, hade du träffat mig för 10 år sedan hade du undrat vad fan som pågick. Mm. Alltså jag tror faktiskt att det är...
Så din ADHD har försvunnit?
ja, jag har tränat bort. Ja, men för det man gör då, alltså de här teoretiska människorna som då alltså, tycker att allting är väldigt jobbigt, även det som de då älskar, sina egna barn typ, de tycker ju också att träffa människor är jobbigt, alltså att utsättas för, alltså då sitter man ju då och funderar på om är, så här, tanken är jag autist eftersom jag tycker att det är svårt att prata med andra människor eller ansträngande eller jobbigt, eller så är jag introvert, alla de här grejerna som har liksom,
du vill hitta förklaringar funnits, på,
ja precis, eller liksom, och det kan ju vara lite då att omvärlden triggar liksom de autistiska dragen så att säga, men också så här att känslan får en att ställa frågan.
Mina veckans affärer.
Berätta.
Aktier är ju väldigt spännande.
Mm.
Och det finns ett bolag som jag själv, alltså jag har inte gjort en investering, jag har inte köpt aktien där än, men jag står i valet eller kvalet.
Mm.
Och det är Intrum.
Jasså du? Alltså inkassobolaget?
Ja.
Mm-hmm.
För det tycker jag är ett bolag
som... folk har dåligt med stålar.
Ja, alltså det tycker jag är ett bolag som kan vara värt att hålla lite koll på.
Mm, berätta.
Och det här, enligt mig då, är det jättehög risk att gå in just nu.
Mm-hmm.
För det kan verkligen gå två håll.
Mm.
Men bara för att backa lite då. Precis. Intrum är då ett inkassobolag.
Mm.
Och i de här tiderna så har man ju verkligen trott på att det här är ett väldigt säkert bolag att kliva in i.
Mm, mm.
Just för att man tror att skulderna ökar och folk kan inte betala. Och
alla de
så
teoretiska
väcker.
Människorna köper mycket i sin Klarna-app och
ja,
går åt skog.
Så.
Ungefär.
Så, ja, men jag tror att många, eller vi har väldigt många, har trott att det här är ett säkert aktie.
Mm.
Men så har man sett då att det har gått ner, alltså aktien har tappat så mycket, alltså det har varit katastrof. Det är en av de bolagen i Sverige på senare tid som har sjunkit mest. Alltså sjunkit som en sten.
Kanske Klarna är en sån konkurrent, eller? Nej?
Nej, utan det handlar om Intrums egna struktur och deras affärsidé.
Aha.
Så själva affärsidén kring att skicka, eller att det är inkassokrav, det är en del.
Mm.
Men den stora affärsidén är att, ska vi se, jag ska förklara. Intrum investerar, alltså i de portföljerna som Intrum investerar i, mm. deras pengar, mm. är oftast bolag som är också väldigt skuldsatta, som har väldigt dåliga lån hos banken. Och då kliver Intrum in och liksom inkasserar de här lånen. I och med att de har ju den möjligheten. Jag tror att de finansierar det via obligationer som ställs ut. Men, och nu så är det bolaget som hjälper, eller hjälper skuldsatta, är då extremt skuldsatt själv.
Just det.
Och det här har då fått deras bolag att skaka, vilket då påverkar aktien. Och idag så är den...
Men du tänker nu då om det börjar se lite mindre dåligt ut för dem med skulder och lån, alltså om räntorna vänder och sånt,
ja,
eller?
Så jag tror att det här att hjälpa privatpersoner är fortfarande en ganska liten del av Intrum. Och det tror jag inte riktigt folk har förstått. Nej. Utan man har gått på hur ser samhällstrenden ut. Utifrån det så investerar man. Men så, och nu är det då, nu har det sjunkit jättemycket, katastrof. Så min då tanke kring en affär är om man ska göra ett jätteköp för att man tror att det kanske blir en ny emission eller att det finns en tro på marknaden att det kommer gå bra för Intrum igen. För det har ju varit ett så extremt stabilt bolag innan. Eller så har man kommit till en nivå där marknaden inte tror på att Intrum kan vända längre. Att de är så skuldsatta att det här bara kommer falla som en alltså ännu mer.
Som Kina från förra avsnittet. Det är liksom större av, är det, ja.
Så min tanke är att gå antingen lite all in. Alltså kanske lägger 100 000 i den här aktien. För att jag brukar inte gå in så mycket.
Jag vågar inte göra.
Jag kanske går in 50 med 1 000 eller 30 när jag ska testa någonting. Men då gör jag det extremt långsiktigt. Men så att... Jag tänker så här, för en gångs skull kanske jag ska vara så.
Är det inte så? Ja, men alltså, gör det.
Ska jag göra det som ett experiment?
Jag tänker bara att det är kul för podden. Att vi kan så här se.
Men jag tror också att, men, och det är inte ofta som man säger så här, ja, men om det går dåligt på börsen så kan man alltid sitta kvar i båten och sen så rider man ur den stormen. Men här kan det verkligen bli skitdåligt.
Just det. Ja.
Men ska jag göra så? Okej, vet du vad? Vi skippar 100. Jag kan kliva in med 30.
30 000? Ja, eller vet du, för det har du råd att torska.
Nej, men så här, jag går in med 20. För vet du var de 20 000 kommer nu ifrån?
Nej, berätta.
Jag sålde på Sellpy för 20.
Perfekt.
Du, det är faktiskt en väldigt bra, spännande transaktion.
Ja. Det är precis saker du inte använder i din garderob.
Ja, går jag hög risk?
Det är väl det man ska göra med sådana, vad ska man säga, nästan gratis pengar.
Ja.
Pengar man hittar hemma. De har du råd att förlora.
Ja, för de har ju bara legat där.
Det är som att du hade fått så här en sån malinvasion i garderoben.
Exakt.
Ifall det går åt helvete.
Ja. Ja, men, ja, men jag gör så. Nu får vi följa det här då. Med min riskplacering då. Eller inte så risk i och med att det hade kunnat bli ett malätet.
Exakt. Nej, precis. Det är naturlig risk.
Vad spännande. Okej, jag återkommer. Men bara för att förtydliga att det här inte är en rekommendation, utan det är extremt hög risk.
Det är spekulation. Jag blev jättesugen på att köpa företaget som heter Palantir.
Och vad är det för någonting?
Alltså det är också ett techbolag som är därmed förstår jag inte vad det är riktigt. Så därför kan jag inte riktigt...
Det är perfekt att investera i sådana bolag.
Ja, de gör sin grej. Vi är vår. Glad vår igen. Och vi hörs nästa vecka.
Ha en fin påsk.
Det är just det.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.